Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar rymnigt svälla och älv och
Radio Mises 131. Idag är den 22 november i onådens år 2020. Och vi har också ett avsnitt 130 som kommer ut lite senare. Lite fel ordning här på grund av tekniska orsaker. Med mig idag har jag återigen Sven Larsson. Välkommen.
Tackar.
Hur är läget i staterna? Hur känns det att Biden har vunnit?
Ja, det kan man väl inte säga direkt. Det är rätt intressant att se hur stämningsläget har förändrats de sista par veckorna här, kan man väl säga. Med rätt tydligt egentligen. Man hör inte så mycket från demokraterna längre. Det är som om hela konversationen har svängt från att det var självklart att Biden vann till hur mycket fusk var det egentligen i valet. Det är väl det är så det känns i största allmänhet.
Ja, det är märkligt att de håller så tyst. Man undrar varför.
Ja, alltså har man försökt att genomföra en kupp, vilket jag det här är, så och man misslyckas, så då är det väl dags att börja tänka på plan B, så att säga. Och det är väl det de sitter och gör just nu, antar jag. Försöker hitta ett sätt att sopa igen spåren bakom sig, och det lär väl inte gå så bra.
Det här är en typ av kartell, kan man säga, och karteller är ju instabila, och när det väl börjar hoppa folk, då kan det ju bli ett regelrätt, det kan ju bli riktigt flöde av människor som hoppar av då.
Oh ja. Ja, det där är en väldigt bra poäng. Alltså det, att kalla det för en kartell, jag tror det är precis det. Jag skulle nästan använda ordet junta, men det är ju inte så att militären är ju inte inblandad. Men om man säger kartell, ett väldigt, väldigt bra ord för det här faktiskt. För det, som det ser ut, så är det ju det är ju flera komponenter i det här, vad jag har kunnat förstå. Det är, för det första så är det så, ingen tvekan om att Biden-kampanjen visste vad som hände. Det finns ju flera tecken på det. Bland annat det här att de inte brydde sig om att egentligen kampanja, och Biden med sin demens, han började ju prata bredvid mun. Och sen har vi det här företaget som Skytel heter de väl, Dominion, de som skötte den datoriserade behandlingen av manipulationen av rösträkningen, där deras ledning verkar tydligen ha gått under jorden nu. Så det är en annan komponent i det här. Och en tredje komponent är tydligen att det finns element inom utländska stater, och jag vet ju ingenting på insidan, så att säga, men ska jag gissa så handlar det väl om Kina. Och där är det också förfärligt tyst just nu. Det är som att ridån har gått ner helt och hållet. Så det, och sen finns det ju andra inhemska komponenter i det här förmodligen också, som vi inte vet så mycket om. Det otäckaste i det hela är väl egentligen att Sidney Powell tydligen har pekat ut vissa element inom CIA som kan ha varit inblandade i det här. Och det sätter ju ett perspektiv på det hela som för mig, som är gammal nog att ha upplevt Palmemordet, så sätter det ju saker och ting i det perspektivet. Jag kommer ihåg hur jag hade faktiskt en konversation med en person som, han är avliden nu, men som hade insikt i Palmeutredningen, som hävdade bestämt att det var element inom den svenska militära underrättelsetjänsten som hade varit inblandad. Jag har ju ingen bevis för det naturligtvis, men det förekommer mycket sådana uppgifter. Och när en stats underrättelsetjänst eller delar av den är inblandad i att försöka påverka vem som styr landet, det är ju oerhört allvarliga frågor. Så att det här är, vad jag ser hända här i USA nu, det är alltså någonting som är större än Watergate. Och jag skulle nästan jämföra det med att man kan föreställa sig hur det hade varit om Lyndon Johnson hade planerat och iscensatt mordet på president Kennedy, va? Jag tror att det är någonting i den stilen vi pratar om nästan här.
Ja, det är ju inte sällan som underrättelsetjänster blir en stat i staten. De har ju information och utpressningsmaterial och sådana saker. Och de har ju också sina internationella nätverk, så att det blir en överstat i staten ofta också. Det är inte heller sällsynt.
Ja, nej, men visst, det där är absolut, va. Och de hittar ju ofta sätt att finansiera sig själva så att de mer eller mindre är oberoende av den statsmakt de är satta att tjäna. Så att en korrumperad underrättelsetjänst kan ju göra oerhört skada. Va? Jag tycker det är så intressant att titta på allt det bevismaterial som börjar komma fram nu. Och jag ser att det är i stort sett helt tyst i svenska media. Jag hörde ett undantag till det, och det var tydligen någon på DN som hade skrivit om det var en debattartikel eller ett ledarstick till och med, som hävdade att det här är ett försök till en statskupp. Men annars verkar det som att svenska media är helt tysta. Men till exempel så genomförde den amerikanska militären en räd mot någon form av serverpark i Frankfurt i Tyskland för ett par veckor sedan. Och det där var det väldigt tyst om. Jag hittade en som jag kunde bedöma det inte särskilt pålitlig tyskspråkig källa som bekräftade att det hade hänt. Men annars har jag sett ganska lite av det. Men det verkar som att den där räden faktiskt ägde rum. Och efter det så har alltså Sidney Powell och hennes advokater och börjat släppa bitar av vad de har för bevis. Och det verkar som att det har kommit mycket från just den där räden. Och vad det här betyder är alltså att här har vi ett företag som sitter och sköter rösträkningen i ett land. Gör det via servrar som står i ett annat land. De sitter själva i tredje land. Tydligen är det så att de har högkvarter i Kanada. Sitter och sköter då rösträkningen. Och det här är inte bara här de har gjort det. De har gjort det i många länder. Jag är fullständigt övertygad om att de gör det i Sverige. Att de gjorde det i valet 2018. Och om man tittar på rösträkningstrenderna i det svenska valet, så finns det, om man tittar på det matematiskt, så finns det otäcka likheter med vad som har börjat sippra ut här. Det vill säga det är samma typ av programvara man har använt. Och då tänker jag specifikt på hur Sverigedemokraternas rösttrend var i det svenska valet. Proportionerna på det här är så stora att det är nästan svårt att greppa det. Vad det innebär är att vi har till exempel här i USA, så har vi alltså ett val som, jag vet inte om det går att göra om ett val i det här landet, jag tror inte det är konstitutionellt möjligt, men det kommer att avgöras i domstolar istället. Men det är alltså på en nivå så att man skulle be ett par hundra miljoner amerikaner gå och rösta igen nästan. Va? Det är på den nivån vi befinner oss.
Alltså det här verkar ju ha enorma internationella förgreningar. Och jag bara tänker på det här namnet på den här maskinen eller företaget. Jag vet inte om James Bond, om ärkeskurken Spectre i James Bond skulle skapa en röstmaskin som han skulle använda för att styra olika stater i världen. Vad skulle han döpa den? Skulle inte han döpa den till Dominion?
Jo, det skulle han nog absolut göra. Det är absolut, va?
Ja, det verkar liksom så, de är så fräcka nu så att de försöker inte ens dölja vad de håller på med.
Ja, jo, och visst, va. Och är det så att man har suttit och gjort det här länge, då har de ju också förfinat det här. Och det är det som Sidney Powell börjar berätta om. Jag hörde en uppgift om att det handlar om att de har kunnat identifiera så mycket som 10 miljoner röster som har antingen förfalskats eller som med hjälp av en algoritm har växlats från Trump till Biden. Va? Och 10 miljoner röster, vi har alltså, vi börjar prata om 8% av alla alla avgivna röster i valet då. Det är alltså en oerhört stor mängd röster, och det räcker ju för att svänga ett val. Det finns en advokat som arbetar med Sidney Powell som heter Lynn Wood. Han är verksam i Georgia, vad jag förstår. Han nämnde i en intervju jag hörde att Trump fick så mycket som 80 miljoner röster, och i genuina röster alltså. Och att av dem så skulle då 10 miljoner ungefär ha svängts över med hjälp av den här algoritmen till Biden. Och skulle Trump ha fått 80 miljoner röster, det innebär att han förmodligen har fått över 400 elektorsröster. Det är alltså det är en promenadseger för honom i så fall. Så att det inverkan är oerhört stor. Och det här du nämner med internationella förgreningar, jag tycker det är också väldigt intressant, därför att det har nämnts Kina, Iran, jag tror de nämnde Serbien av någon anledning också. Men har de också påverkat val i andra länder, så har de ju också en vana att arbeta internationellt, de som ligger bakom det här. Och det betyder att det finns oerhört stora resurser bakom det här. Den fråga jag ställer mig, det är ju hur det har sett ut i Europa de sista valen. Spontant sett skulle jag säga att jag skulle titta på Brexit, men jag skulle också titta på, som sagt, det svenska valet. Val i länder där EU-kritiska högerpartier har tagit sig fram. Borde de inte vara större? Jag har som sagt absolut inga bevis för någonting, men jag ställer det som en retorisk fråga. Vad blir så att säga följden av det här om man börjar granska andra länder? När vi väl har klarat av processen här i USA, så tror jag att det är väsentligt för folk i Europa att börja ställa sig frågan hur stor inverkan har varit där borta.
Ja, vi hade ju också en så kallad glitch i valräknings på valmyndighetens sajt på natten där, och sen så fick Sverigedemokraterna helt annan utveckling på sin röstgraf, liknande det här som var i USA då.
Ja, och jag tyckte det, precis va. Och om jag minns det här rätt, så var det så att före den där nedstängningen av valmyndighetens sida, så ökade Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och i lokalvalen med samma trend. Men efter nedstängningen så var det så att Sverigedemokraternas ökning i riksdagsvalet avstannade, men de fortsatte öka lokalt. Och då jag, som bara satt och följde det där, och jag tyckte det var statistiskt underligt att det där hände. Men jag tänkte inte mera på det. Men när jag började höra om det här så tänkte jag tillbaks på det där. Därför att det var precis det som hände här, va? Om man tittar på presidentvalet i delstater som Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, slutade man med rösträkningen, eller så var det så att Trumps röster i presidentvalet inte längre ökade, men, och de gick istället till Biden. Men de som då röstade på Biden, uppges ha röstat på Biden i presidentvalet, hade ursäkta mig, hade också röstade fortfarande republikanskt längre ner på valsedeln, så att säga, i andra val. Och det är då en statistisk anomali, precis likadan som den som man såg för Sverigedemokraterna i valet 2018.
Man låter dem få de lokala platserna, men när det gäller centralstyret så är det för viktigt. Problemet här med Trump då, om det här nu stämmer, är att hans övertag var så stort, så att fifflandet blir svårare att göra snyggt. Och det är väl det i så fall som han sprängt det här då, om det. Ja, vi får väl se det sen, helt enkelt. Men ju mindre justeringar som behövs, desto lättare är det att göra dem liksom lite
ja, visst, mig. Absolut va. Och jag har dessutom verkade som att Trump-administrationen anade att det här var på gång, och att de gjorde någon form av att de hade, så att säga, ett system på plats för att observera hur valfusket gick till. Det låter ju nästan överdådigt konspiratoriskt, men det är inte, det är inte olikt en sån person som Trump att göra det. Därför att det är lättare att ha bevis att någon har begått valfusk efteråt än att försöka bevisa att man stoppade det, så att säga. Och är det så att man vill, är det så att man vill knäcka en kartell, den här kartellen du pratar om, så måste man nästan ha så överväldigande bevis för vad de gör att det ingen helt enkelt kan förneka det längre. Så att det här storleken på det som du pratar om blir, gör ju, det, jag tror det är en väldigt viktig komponent till det hela, att förstå det, att de var så desperata att vinna det här, att de var beredda att fiffla med röster mellan 8-10% av rösterna i ett val, där du har då ett par hundra, alltså 160 miljoner människor och mer som går och röstar. Det är en oerhört stor operation som du säger.
Ja, när vi håller tummarna och knäpper händerna i det här och hoppas att det reds ut. Det ska bli kul sen att se globalistmedia trocklas ur den här sitsen de har satt sig i också.
Oda.
Jag tänkte förresten också på Sidney Powell. Jag vet inte, alla kanske inte känner till vem hon är, men det här är ju ingen... Hon är en av tre i Trumps juridiska team då. Det är hon och så är det Giuliani och så, vad heter hon, Jenna Ellis eller någonting heter hon, den tjejen där. Sidney Powell är ju inte vem som helst. Hon har ju jobbat som federal åklagare och backade ur för hon blev så äcklad av korruptionen i systemet.
Ja, just det.
Så hon skrev ju en bok som heter License to Lie och det var ingen som ville publicera den. Så hon publicerade den för egna pengar. Och undertiteln är Exposing Corruption in the Department of Justice. Och det här hade ju varit... det var ingen som åtalade henne eller stämde henne här för förtal. Hon pekar ut människor i den här boken. Men det var ingen som har stämt henne för förtal. Och hade det funnits någonting här att stämma henne för, så kan vi nog vara rätt säkra på att det hade skett. Och samma i de här påståendena som de gör nu vad gäller det här valet. Om det är, demokraterna är som sagt väldigt tysta. Och om det finns någonting här som de fabulerar och hittar på och anklagar folk för en och andra, då man kan säga att deras, åtminstone är deras juridiska karriärer över, men de är nog stämda på allt de äger och lite till. Om det inte är substans bakom det här som de hävdar.
Oh ja, det där är absolut. Samma gäller ju Giuliani. Vi ska komma ihåg vem han är. Han var ju också federal åklagare en gång i tiden. Och ägnade sig åt att bekämpa korruption inom kongressen. Sen flyttade han tillbaka till New York och tog sig an maffian, New York-maffian som åklagare. Och var framgångsrik i det. Så var han borgmästare i New York i 8 år och bekämpade kriminalitet på alla nivåer. New York gick från att ha varit ett krimhål till att vara en av de säkraste städerna i världen under Giuliani. Och sen har han fortsatt att arbeta med korruptionsfrågor. Han kandiderade till presidentvalet 2008 och gjorde en del policyarbete för hans kampanj. Och jag skrev bland annat ett utkast till ett tal som han höll nere i Florida. Och jag skrev även hans stommen till hans sjukvårdsreform som han släppte som en del av sin kampanj. Gjorde lite annat smått och gott för dem. Skälet till att jag valde att bidra till hans kampanj var att jag tyckte att han var en hederlig karl. Men jag fick någonstans intrycket av att han själv saboterade kampanjen. Och jag tror att orsaken var det att han ville bli president för att han ville bekämpa den här korruptionen. Men han kände inte att han hade tillräckligt stöd på andra håll. Det fanns inte ett tillräckligt starkt nätverk då. Det här var alltså 12 år sedan. Va? Jag skulle inte bli förvånad om vi så småningom får veta att Giuliani var en av de som övertalade Trump att kandidera. De där två har känt varandra länge och de är som män av samma karaktär ungefär, va. Så att Giuliani och Sidney Powell, de utgör ett mycket starkt team. Sen har de den här yngre tjejen som du nämner, och så har de också den här killen Lynn Wood nere i Georgia som är en erfaren advokat där nere, som har jurist som har arbetat mycket med korruptionsfrågor där nere. Han satt i princip i en intervju och anklagade hela state government i Georgia för att vara korrumperade. Så att det team som arbetar här, som du påpekar, är alltså, det är inga småpojkar vi pratar om, utan det här är väl ungefär eliten av den genuina hederliga juristkåren i det här landet som är igång.
Jag hoppas att de har bra skydd. För det är farliga saker de ägnar sig åt det här.
Ja, det är...
Ja, det är bra. Det pågår än och vi får se. Men den här veckan ska de ju lägga fram lite mer material, vad jag förstår. Georgia är väl först ut då. Hon sa hon ska krossa dem. Det är de första hon ska krossa.
Ja, jo, hon uttryckte det så. Det är tydligen... alltså när man, det är så intressant att lyssna på Sidney Powell, för att hon svävar på vissa detaljer som man hör under mellan raderna, att hon inte vill ge information, därför att hon vet att gör hon det så kan motståndarsidan få för mycket information. Som till exempel, var tänker de lämna instämningsansökan, när... Då sitter hon och säger, ja, inte bestämt det än. Nonsens, de vet. Men de vill inte att det ska börja någon slags påverkansoperation på domarna eller något sånt där. Så att jag tror att de ligger 3-4 steg före vad vi ser.
Ja, det är något av det mest spännande jag har upplevt faktiskt. Vad gäller politik i mitt liv. Kan bli stort.
Jo då, det är det verkligen. Jag alltså, som sagt, jag upplevde ju Palmemordet, och jag kommer ihåg Estonia-katastrofen, och jag kommer ihåg hela den här manipulationen kring att Sverige skulle gå med i EU. Det är en annan sån här fråga, om man ska prata om den osynliga handen bakom den politiska makten, så finns det många sådana frågor i Sverige som aldrig egentligen diskuteras. Och om jag får dra en halsbrytande jämförelse, så skulle jag faktiskt jämföra med just hur den påverkansoperation som skedde när Sverige skulle gå med i EU, va? Och det där var en för mig, det här skedde ju då 1990 till 92, och sen 95 till slut blev ursäkta mig, blev Sverige medlemmar. Det där var också en sån här... Man såg inte vad som hände i början, men man började se mönstret efterhand som saker och ting utvecklade sig. Det är ju väldigt många människor som inte vill tro på konspirationer. Men jag tror att ska man titta på politik i allmänhet, och det gäller ju naturligtvis inte bara Amerika, det gäller alla politik i allmänhet, så tror jag att man måste se politik som en intrinsikal konspiration nästan. Där du har, som du säger, karteller som arbetar och försöker då att manipulera systemet i sin egen fördel. Gör man det, så tror jag att man får en betydligt mer genuin bild av vad som faktiskt försiggår. Jag har varit politiskt aktiv sedan jag var 14 år. Jag har arbetat av och till inom politik och dess utkanter, det som här i USA heter public policy. Jag har gjort det i större delen av min karriär, och jag arbetar utifrån premissen att politik är en konspiration. Och jag tror att det är det genuina sättet att se det på. Det innebär ju inte att man går omkring med en foliehatt på huvudet, men det innebär att man försöker att se mönster och försöker att förstå varför saker och ting händer. För om det är någonting som jag i alla fall har lärt mig under alla dessa år, det är att ingenting i politiken händer av en slump. Allting i politiken händer därför att någon tjänar på det, va?
Mm. När du pratar om mönster så har jag ett mönster som jag alltid har för ögonen. Jag tittar på, kommer det här beslutet centralisera politisk makt och lyfta politisk makt från en lägre nivå till en högre, från individen till ett kollektiv? Och det är den långa, långa trenden att så är fallet. Och det har vi ju med EU, det har vi med diverse FN-organ och OECD och IMF och BIS och allt vad de heter. Det handlar ju hela tiden om att flytta politisk makt från individen, från lokalsamhället till allt högre instanser.
Ja, det här är en jättebra observation. Intressant att du nämner Bank of International Settlements. De här organisationerna som du nämner, de skapar ju synergier mellan varandra också. Och det kan vi kanske prata om en annan gång, men jag tror att det finns väldigt mycket, om man ska se det, de här längre, större trenderna, så tror jag det finns väldigt mycket att plocka upp där. EU är ju ett klassiskt exempel på det där, men också centralisering av makt är ett jättebra begrepp, därför att det sätter, så att säga, valuta på vad det är folk strävar efter. Jag vet att när Nigel Farage kampanjade för Brexit så nämnde han flera gånger att 75% av alla de lagar som stiftas i Storbritannien, eller stiftades under deras EU-medlemskap, var påtvingade landet från Bryssel. Jag har inte sett någon sån siffra för Sverige, men skulle man, om man tar din tes att du har en strävan efter centralisering, så skulle det vara väldigt intressant att se hur mycket av svensk lagstiftning under de här 30 åren, 25 åren sedan Sverige gick med i EU, som så att säga är initierat från Bryssel, och hur mycket som Sverige fortfarande har kontroll över. Jag tror många skulle bli chockade över att se den balansen.
Mm. Jo, precis. Och för, jag vet inte, kan det vara nu 15 år sedan, kan vara ännu mer, tänkte jag skulle första gången i mitt liv engagera mig politiskt, så jag uppsökte det lokala kommunhuset då, i Huddinge där jag bodde för tillfället. Och tänkte, jag ska intervjua lite olika partiledare här. Så fick jag prata med någon, jag minns inte om det var något kommunalråd eller vad det kan ha varit, i alla fall någon kommunhöjdare då för Kristdemokraterna. Och han förklarade, ja men nej, alltså, vi har inte så mycket att säga till om. 85% av budgeten, det går ju till att uppfylla liksom kommunallagen. Och det är ju saker vi inte har kontroll över. Sen 15% eller kanske, ja det kan vi styra lite över, om vi ska bygga cykelställ här eller där istället. Eller ja, lite sådana grejer. Så att det talas om det, redan tidigt i regeringsformen talas det om det kommunala självstyret. Men det är ju mest på pappret. Och sen går det ju upp därifrån. Från kommunen till Sverige, till EU, till och så vidare och så vidare och så vidare. Och alla de här organen på högre nivå, de strävar ju alltid efter att tillskansa sig allt större befogenheter. Så att det är säkert som det du säger i EU också, att det mesta kommer idag från EU. Jag menar, och den dagen du överlämnar din juridik till EU, vilket man har gjort i Sverige, så är man egentligen inte längre ett självständigt land.
Ja, nej, visst, absolut. Jag tänker på Grekland. Om vi ska prata om de här kartellerna, har ju, så att säga, det finns ju de som opererar i dagsljus och de som opererar i bakom lyckta dörrar, va? Vissa av de här kartellerna är ju helt öppna. Om vi tar Grekland och den krisen som var i Grekland för 10 år sedan, så det är ju ett oerhört bra exempel. Där du har IMF, Europeiska centralbanken och EU som tillsammans bokstavligt talat bildar en kartell. Det kallades ju för trojka, lite cyniskt. De bildar en kartell för att ta ifrån Grekland i stort sett hela dess självstyre. budgeten, i 5 års tid så var den budget som det grekiska parlamentet presenterade och stiftade till lag, kom alltså, dikterades alltså av den här trojkan. Och de kunde alltså inte, den här trojkan avsatte till och med den grekiske premiärministern vid ett tillfälle och tillsatte en byråkrat istället. Så att, och det är alltså, då pratar vi alltså om 3 internationella organisationer som opererar helt öppet och som sätter sig tillsammans. När de hade knäckt den grekiska ekonomin och förstört en fjärdedel av den grekiska ekonomin, 25% av BNP raderades ut på de här 5 åren. När 60% av den grekiska ungdomen var arbetslös och man hade förstört mellan 50% och 90% av välfärdsstaten och höjt skatterna från 39% till 50% av BNP. När man hade gjort allt det här och gick därifrån så sa man okej, nu är vi klara. Men man hade också skapat ett monumentalt totalitärt signalvärde. Det finns ju inte ett land inom EU som vågar sätta sig upp mot EU när det verkligen gäller. Alltså du sköt dina finanser så att de inte kan komma och göra samma sak mot dig. Men det kan de ju använda i andra sammanhang också. Om vi ser de här konflikterna som nu råder vad gäller Polen och Ungern och hur de strävar mot olika typer av bailouts, alltså stimulanspengar och på invandringspolitiska området. De här kartellerna, de här organisationerna och de kartellerna som du bildar, där har vi ju verkligen den makt som de har och just hur de utövar den. Att det handlar inte om att vara en stödfunktion för lägre instanser, utan det handlar om att tala om för de lägre instanserna vad de ska göra. Och ju högre upp du kommer i de här kartellerna och i de här organisationerna, desto mindre demokratiska är de. Jag tror att Donald Trump är nog den politiker, förutom om man nu ska se det i större perspektiv, förutom Putin kanske, som faktiskt har satt sig upp mot de här. Och jag vill inte jämföra Putin och Trump på något annat sätt, men de har bägge valt att sätta sina nationers intressen före de här globala intressena. Och det har skapat alltså spänning. Så länge det bara var Putin så kanske det gick att hantera. Men nu har du Trump också. Då blir det plötsligt problem för de här kartellerna.
Ja, precis. Så försöker man bilda nationalistiskt parti i Grekland så blir man ju fängslad också. Har vi ju sett här för inte så länge sedan.
Ja, just det.
Håll sig på sin kant. Gå till fabriken.
Ja, precis.
Ja, intressant. Jag tänkte, det kan ju bli ett bra tema här för framtida samtal, de här internationella organen, de här globalistiska organen. Typ de som vi nämnde, OECD, IMF och Bank for International Settlements, även Världsbanken har ju sina projekt och så vidare. Det kan vi lägga in i framtiden här. Jag tänkte, egentligen är dagens tema någonting helt annat. Jag tänkte vi ska prata lite grann om valutaregleringar och ur ett historiskt perspektiv. Vi gjorde för några år sedan en episod här på Radio Mises om den här så kallade, jag tror de kallar den för novemberrevolutionen. Med avregleringen av kreditmarknaden i Sverige. Och hur det här ledde till en fastighetsbubbla och innan det så ledde det ju till George Soros, hur han spekulerade mot kronan och så vidare. Men jag blev inte riktigt nöjd med det avsnittet. Så jag tänkte vi ska ta din hjälp här till att reda ut.
Ja, gärna.
Vad som hände och lite bakgrund först kanske. Hur såg det ut i Sverige på den här tiden? Men där, idag är vi vana vid att man kan växla valutor ganska fritt och sådär. Men det var inte så en gång i tiden.
Nej, det är precis va. Jag började ju resa utomlands där i början på 80-talet. Och det var ju precis när avregleringarna skedde. jag tror aldrig att jag själv riktigt påverkades av den skulle säga, hur systemet var före avregleringen, men som det tydligen fungerade. Först så var det så att du var alltså bokstavligen talad tvungen att få Riksbankens godkännande för att växla pengar. Det där hade ju automatiserats vid det här, när avregleringen skedde, i alla fall i stor utsträckning. Men Riksbanken hade alltså juridiskt sett kontroll över alla valutaflöden och kunde, om de ville, faktiskt intervenera, va? Och den svenska valutan, kanske ännu viktigare att tänka på, är att den svenska valutan var satt under en fast växelkurs. Så att du hade alltså från dag till dag, från vecka till vecka, konstant över tiden, en fast kurs mellan till exempel svenska kronan och dollarn, va? Den svenska kronan var egentligen peggad mot en valutakorg. Man hade satt ihop ett index av valutor från länder som Sverige handlade mycket med, och så sa man, det är den här som vi ska hålla kronan konstant mot. Men den fungerade i praktiken så att du hade alltså, du visste att en dollar, du betalar 5 kronor eller 7 kronor för en dollar, 1,30 för en D-mark och så vidare. Och det där, man tänkte liksom inte på det, för att de där kurserna varierade inte. Men sen när då avregleringarna kom på 80-talet, så hade Sverige fortfarande en fast växelkurs. Och jag ska återkomma till den kopplingen, för den är ganska viktig. Men man började se det där. Alltså den svenska ekonomin började förändras i det att det blev vanligare att folk investerade utomlands, just därför att du kunde flytta pengar över gränserna på ett helt annat sätt. Men jag tror att det, alltså valutavregleringen i sig själv, den, man kan gå, det finns både för- och nackdelar med att göra en sån, men så som den gjordes i Sverige så var det ungefär det sämsta sättet man kunde göra det på, därför att om du har en de facto centralplanerad ekonomi, vilket var vad Sverige var och i någon mening fortfarande är, va, så kan man inte avreglera bara en marknad, en del av ekonomin, och förvänta sig att det ska på något sätt få den att fungera.
Jag tänkte bara, en parallell till det du precis sa, att man inte kan bara avreglera en komponent. Det är lite grann som man avreglerade elmarknaden i Sverige. Man avreglerade prissättningssidan, men inte produktionssidan. Så plötsligt fick man nu sätta priset fritt. Men för att det här ska fungera och liksom driva marknaden framåt, priserna ner och kvaliteten uppåt på det vanliga marknadsmässiga sättet, så krävs det också att du kan etablera energiproduktion på ett fritt sätt. Annars har du samma energiproduktion, men nu är de plötsligt fria att sätta priserna var de vill.
Ja, men det är en jättebra parallell. Det är en utmärkt parallell, Klaus. Därför att vad som hände i Sverige, det var att man med avreglering, man gjorde en avreglering av finansmarknaderna samtidigt. Så man tillät bankerna att skriva ut krediter på marknadsmässiga villkor, och man avreglerade valuta, man tog bort valutaregleringarna. Det vill säga hela den finansiella sidan av den svenska ekonomin började fungera på marknadsmässiga villkor, men den inhemska ekonomin var fortfarande oerhört starkt reglerad. Vi hade arbetsmarknaden till exempel. Du hade ju på den tiden så satt LO och SAF och skrev avtal om alla svenskars löner. Det var bokstavligt talat så det gick till. Och det här är så ända upp till 90-talskrisen. Även där bortom där i viss mening, va. Så hela 80-talet så hade du en centralplanerad arbetsmarknad. Du hade en reglerad valutakurs Vilket innebar att export och import inte skedde på marknadsmässiga villkor. Det gick alltså inte att sätta, du hade alltså inte fri prissättning på utrikeshandeln. Vi hade världens högsta skatter. Marginalskatterna var ju alltså fruktansvärda på den tiden. De är fortfarande höga i Sverige, men de var ännu högre före skattereformen. Och så vidare och så vidare. Gå igenom hela den svenska ekonomin, så alltså den var mer reglerad än den var fri. Och då avreglerar man alltså finanssystemet. När du släpper kreditutbudet fritt på marknadsmässiga villkor, så för att du ska kunna, det där ska kunna fungera och du ska få stabilitet och undvika spekulation, så måste det finnas, den reala sidan av ekonomin måste ju kunna suga upp den där krediten och använda den. Men det fanns alltså inte efterfrågan på den krediten, därför att du hade alltså, ekonomin växte i genomsnitt inte ens med 2% om året under 80-talet. Det känner folk inte till. Jag har pratat med folk som tror att 80-talet var i den svenska ekonomin var mirakulöst och folk bara badade i pengar. Det var inte så. Det var ett hyggligt bra årtionde på många sätt. Men ekonomin stod nästan stilla, va? Och det gjorde att när du får denna explosion i kreditutbud, ja, men vart ska pengarna ta vägen? Ja, det är klart att pengarna, för det första så får du extremt överbelånade bostäder, för att du ger bort krediter till folk som, jag hade alltså inte ens ett fast jobb i slutet av 80-talet. Jag pluggade och jag jobbade och drog in lite pengar här och var. Jag blev vid ett tillfälle erbjuden att låna 120% av värdet på en lägenhet och köpa det, utan att på något sätt dokumentera min inkomst. Bara som ett exempel på hur det gick till. Och då fanns det alltså, jag vet folk som startade företag som sa, jag skulle vilja låna 10 000 kronor för att kunna, ja, sätta upp mitt företag. Nej, du får låna 50 000, sa de. Inga kreditcheck eller någonting sånt. Alltså och när man gör det här, det är klart att då drivs pengarna in i fastigheter, de drivs in på valutamarknaden, de drivs in på aktiemarknaden. Och så får du dessa spekulationsbubblor.
Precis, det är helt enligt den österrikiska modellen. Pengarna injiceras via banksystemet och de som står bankerna närmast, de är de första mottagarna av det här då.
Ja, just det. Just det. Jo, nej, men det var exakt så det gick till. Precis, va? Och det finns en ännu mer intressant komponent i det här också, att medan man då släppte det finansiella systemet fritt, så fortsatte då riksdagen att höja skatterna. Jag tror att 1986 var väl det enda år under hela 80-talet när man inte höjde momsen eller någon annan punktskatt av något slag. Och det var också det året som man inte hade minst 5 procents inflation i Sverige, vill jag minnas.
Inflationen var hysterisk under det här årtiondet också, just på grund av att kreditproduktionen naturligtvis, pengarna ska in någonstans. Liksom.
Ja, men visst, exakt, ja, men precis, va. Och jag måste nämna en komponent till i det här, därför att det är så oerhört intressant att titta på den här diskrepansen. Eftersom Sverige hade en fast valutakurs, så var det ju så att när du hade konjunktursvängningar i världsekonomin och konjunktursvängningar i Sverige, så med en flexibel växelkurs regleras ju det där via utbud och efterfrågan på valuta. Va? Men när du har en fast växelkurs, då vad det innebär i praktiken, det är så att Riksbanken sitter och strävar emot de här marknadsdrivna svängningarna i växelkursen. Så att om det blir ett tryck neråt på valutan, ett deprecieringstryck, då går Riksbanken in och höjer värdet på kronan. Och tvärtom. Och det här gör att när den svenska ekonomin, som det brukar heta, tappar konkurrenskraft, då har man alltså en övervärderad krona som gör att exporten är för dyr. Så vad man gjorde då, det var att man gick in och devalverade. Man genomförde 5 stora devalveringar från 1977 till 1982. Och de var då De sänkte då artificiellt priset på svensk export. Och här blir det oerhört intressant. Här får du alltså en effekt i den svenska ekonomin som förklarar väldigt mycket om vad som har hänt sedan dess. Därför att om du kan sälja, om du producerar en bil i Sverige som kostar sig 50 000 kronor att publicera och producera, så säljer du den här i USA för sig, bara för att ta en siffra, 10 000 dollar. Ja, då får du in, när du säljer den där bilen, då får du 10 000 dollar, växlar du dem till 50 000 kronor. Låt oss säga att du nu genomför en devalvering och bara för att använda enkla siffror så halverar du värdet på svenska kronan. Det innebär att när du säljer den där bilen för 10 000 dollar så får du 100 000 kronor. Men det kostar fortfarande 50 000 kronor att producera bilen. Vilket innebär att nu får du 50 000 kronor i vinst som du inte hade. Det är pengar som du inte har arbetat för. Vad gör du med dem? Jo, du stoppar in dem på banken. Och när banken då, när bankerna fullkomligt flödar av devalveringsdrivna vinster, ja, vad gör de med pengarna? Det finns ingen annanstans att låna dem, därför att ekonomin går ganska kackigt i största allmänhet. Jo, då flödar de pengarna också in på tillgångsmarknaderna. Och så driver du spekulation. Så att det var liksom en perfekt storm av dåliga finanspolitiska och penningpolitiska beslut under 80-talet som gjorde att du fick de här. Vi hade en, om jag minns rätt så var det så att aktiemarknaden tiodubblades och fastighetsmarknadens värde åttadubblades, någonting i den stilen, under 80-talet. Många gånger större än ekonomins tillväxt. Så att det var fruktansvärda obalanser, och det där har man ju aldrig riktigt kunnat balansera upp i den svenska ekonomin. Jag tycker det är intressant att du nämner österrikisk ekonomi, för jag tror att många svenska politiker skulle nog få upp ett och annat öga för hur det står till om de faktiskt satt sig och läste lite österrikisk ekonomi.
Ja, alltså det här skylls ju på avregleringarna, den här krisen som kom sen då, och George Soros då, det var han som sänkte kronan, som det heter, det vill säga han listade ut att vänta, den här är övervärderat, vi kan spekulera på att den ska falla sen. Även om man inte gillar George Soros, jag är ingen liksom fan av honom, så kan man inte skylla på, vi kan gå in mer i detalj på exakt hur det funkade sen, så kan man inte skylla politikernas, det är alltid bekvämt för dem att skylla på spekulanter, det är ett återkommande tema. Nej, vi har inte gjort något, det var spekulanterna som pajade allting. Varför gör de inte det varje vecka? Varför gör de inte samma grej varje vecka? Spekulerar mot kronan och tjänar miljarder? Nej, därför att det var en situation som hade skapats.
Ja, absolut. Jätteviktigt. Och det kan till och med vara så att du som centralbank kan sätta igång spekulation för att få en förändring som du tjänar på, som tjänar dina syften. Det du pratar om, den här episoden 1992 när det var brittiska pundet och svenska kronan framförallt som föll. Om du har en övervärderad valuta, så då lånar du pengar i det landet, tar ut pengarna, sätter dem i en annan valuta, och när du har fått ett tillräckligt stort utflöde, då kraschar den valuta du lånade pengar i. Då betalar du igen ditt lån, men då, eftersom den valuta du lånade pengar i är värd mycket mindre, så behöver du bara använda en liten del av lånet och betala igen, resten är en vinst för dig. Va? Och man inbjöd ju till det. Jag kommer ihåg 92 när kronan kraschade, så steg alltså dollarns värde, gick från 5 kronor till 8 kronor nästan över natten. Va? Och det är alltså, det är ju en oerhörd övervärdering av kronan som skedde, och som du säger, alltså man det här visste folk som investerade på valutamarknaderna, och Riksbanken och politikerna som hade bestämt att vi skulle ha en fast valutakurs, de bjöd in de här spekulanterna genom att ha det här, och de läste ju, de tittade ju på statistiken, precis som du säger, de tittade på siffrorna och sa fullt rationellt att göra en spekulationsräd mot den här valutan. Och de fick ju alldeles rätt.
Hur var det med de här devalveringarna du nämnde? Hade man fast växelkurs då? För att jag menar, om du har en fast växelkurs eller om du har en centralplanerad växelkurs, så är det bara att säga, ja, nu får ni inte så här många dollar för era kronor. Ni får istället bara så här många. Så kan man ju devalvera med fiat, med kommando. Har du har du fria växelkurser så måste du devalvera inom citationstecken genom att trycka pengar. Hur var situationen här?
Ja, men vi hade ju faktiskt fast växelkurs då, 77-82.
Okej, okay, så då kan staten bara säga, okej, okay, nu är det här som gäller.
Ja, exakt. Och det var precis det man gjorde. Jag tror att den minsta devalveringen, jag kommer inte ihåg vilken var den minsta, men jag vet att det var ett par stycken runt 7-8%, och så var det en stor fet, den sista devalveringen man gjorde, det var väl 26% har jag för mig, den som Socialdemokraterna genomförde efter valet 82. Man gick till val på att säga att man inte skulle devalvera. Vi ska absolut inte devalvera, inte under några omständigheter, det kommer aldrig att hända. De hade knappt satt sig i Rosenbad så kom devalveringen. Och 26%, alltså det innebär alltså att du förlorar, hade du investeringar i Sverige så förlorade du 26% av pengarna, va? Om du satt utomlands. Hade du investerat i Sverige och tagit ut pengarna och förde in dem igen för att kronan blev svagare, så fick du alltså motsvarande i vinst istället, va? Så att det var en mycket stor förändring, och det funkade så här, och det här, jag vill leda in det här på vad jag sa tidigare om hur Riksbanken kan vara med och manipulera fram politiska beslut med hjälp av växelkursmanipulering och sådär. Vid tiden för valuta, den sista valutajusteringen som sossarna gjorde, alltså devalveringen 82, så hade man ett så kallat valutaindex då, och siffrorna som man använde för att definiera indexet, det var mellan siffrorna 130 och 134. Det var alltså indextal så att folk kunde läsa av värdet på kronan gentemot en valutakorg, va? Så värdet skulle vara någonstans mellan 130 och 134, det var de indexnummer man hade. Inom det där så fanns det ett litet band som man använde för kortsiktigt bibehållande av kursen när man skickade in signaler till den dagliga valutamarknaden. Och när man devalverar då höjer man alltså värdet på det här indexet. Då hade man alltså höjt det från lägre värden upp till 130 till 134 med den socialdemokratiska devalveringen. Okej, okay. Så Riksbanken har alltså värden på vad valutakursen ska vara gentemot ett index. Men om det skulle ske någon skulle försöka ändra, alltså spekulera kursen, då ändras alltså det faktiska värdet inom det här bandet. Riksbanken går in och köper eller säljer då utländsk valuta eller svenska kronor, beroende på vilken väg man vill gå, för att då återstabilisera kursen. Så att det är det instrument man har. Så kommer vi till 1990. Det har redan börjat pratas om att Sverige måste gå med i EU, och svenskarna vill inte gå med i EU. Det finns liksom kompakt motstånd mot att gå med i, eller det som hette EG hette det på den tiden, va? Det blev ju EU senare efter Maastrichtavtalet. Och det är kompakt motstånd i opinionen, och nej till EG bildades väl någonstans då. Då helt plötsligt på hösten 1990 så sker det någonting med valutakursen. Helt plötsligt så börjar det här lilla bandet som man hade innanför det här större bandet börjar då ticka iväg. Så att det ser alltså ut som att det förekommer ett starkt valutautflöde helt plötsligt. Och normalt sett när du har en fast växelkurs, när det där sker, då ska alltså Riksbanken gå in och stävja det där genom att gå in då och köpa tillbaka de svenska kronor som valutaspekulanterna säljer. Och på det sättet stärka kronan igen så att man håller sig inom det här bandet. Det gjorde inte Riksbanken då på hösten 1990, utan man lät valutautflödet fortsätta. Och när spekulanterna då ser att, när man väntar lite grann, Riksbanken reagerar inte som de har lovat att göra, vad är det som pågår? Då blir de oroliga. Flera av dem säljer mer och mer svenska kronor, mer och mer valuta flödar ut. Och jag kommer ihåg, det här började på en måndag. Och det pågick genom hela veckan. Och räntorna steg helt plötsligt från 9-14%. Vi hade väldigt höga räntor i Sverige på den tiden. Riksbanken höjde alltså räntan kraftigt i slutet. Jag tror det var på torsdagen en vecka. Det här var någonstans på, tidigt på hösten 1990. De höjde räntan kraftigt. Och helt plötsligt så stoppade valutautflödet. Och så gick Ingvar Carlsson som var statsminister då. Gick ut och sa... Titta vad valutamarknaderna säger. De är oroliga för att Sverige inte vill gå med i EG. Det är klart vi måste gå med i EG så att inte det här händer igen. Och där började omsvängningen av den svenska opinionen. Som till slut ledde till att svenskarna röstade ja till att gå med i EU. Jag vill minnas att det var 94 man höll den omröstningen. Så under 4 års tid från att man hade använt den fasta valutakursen för att manipulera den svenska opinionen. Från det att man började göra det så tog det 4 år innan man fick det politiska resultat man ville ha. Va? Så att det finns en oerhörd kraft i de här instrumenten. De här, ska vi säga, centralplaneringsinstrumenten som man ger en statsmakt. Och jag tyckte det är nästan otäckt när jag sitter och tittar på tillbaka på det här. Jag pratade vid tillfället med en person som jobbade på Riksbanken som vildsint förnekade att det här överhuvudtaget hade hänt. Jag hade ju suttit och sett det i realtid här ett par år senare. Och den här personen kom sen tillbaka till mig två år senare och visade mig siffror på att jag hade haft rätt. Jag sa, jag visste ju att det var så. Jag är glad att jag hittat rätt siffror. Men alltså, mycket av det här sker ju mer eller mindre i det fördolda. Men det är en oerhörd makt att ge en statsmakt. Att kunna för när du höjer räntorna kraftigt och på andra sätt höjer skatterna och annat som man har gjort för att få folk att göra som man vill. Du förstör ju många avseenden folks liv. Alltså du gör folks liv så oerhört mycket svårare. Du kan, när du höjer räntorna på ett sånt där sätt av politiska skäl. Det kan vara skillnaden mellan att en familj kan behålla sitt hus och måste sälja det. Alltså oerhörda konsekvenser. Och vad gör man det här för? Jo, därför att man har storpolitiska ambitioner, för att uttrycka sig brutalt.
Det var den här vevan vi hade 500% ränta några dagar också.
Ja, det kom 92. Det var i samband med spekulationen 92. Men det var det är bra att du nämner det. För det var precis samma sak som hände där. Då ville Riksbanken släppa den fasta växelkursen. Det fanns ett politiskt motstånd mot att släppa den. Socialdemokraterna ville släppa den, men vi hade en borgerlig regering. Så vad man gjorde då var att man istället Riksbanken uppmuntrade i praktiken den spekulation som då pågick, som vi pratade om tidigare. Och då gick man från, det här var då, jag vill minnas att det här var, jag hörde rykten i september 92 om att valutan skulle devalvera, eller man skulle släppa den fasta växelkursen om Frankrike röstade nej till Maastrichtavtalet. Och det här 500% ränta, det här inträffade par veckor senare, vill jag minnas. Så att Riksbanken försökte på alla sätt och vis tillsammans med den socialdemokratiska politiska oppositionen att manipulera fram att man skulle släppa kronan. Men då gick räntan först, vill jag minnas, att man höjde den till 15, 25, 75%, och sen kom 500% som vi hade i en eller två dagar. Hela ekonomin stod stilla. Det var en rent overklig upplevelse.
Mm. Ja, det är tillräckligt för att få alla villaägare och flesta företag att böja knä, gissar jag. 500% kan man inte göra någonting längre.
Ja, det är 1,5% ränta om dagen alltså. Det är vad det handlar om.
Nej, men sen kan man ju se, jag vet att du skrev någonting förut om det liknande vad gäller EMU här sen. Att watch out för liknande metoder när det gäller att gå med i EU och EMU också.
Ja, absolut. Ja, det är
fullständigt. Och säga, titta vad dålig kronan är, vi klarar oss inte själva, vi är för små, det här funkar inte, vi måste gå med i EU. Kolla här nu, hur illa vi får det och så vidare. Och sen så ja, sen går vi in.
Jag är helt övertygad om att det kommer att hända i rätt politiskt läge. Jag tror inte de vågar nu därför att den svenska riksdagen är så volatil som den är. Alltså, det gäller att få en, ska vi säga, rätt koalition, som rätt kartell i riksdagen som sitter. Men visst, absolut. Jag skulle inte bli förvånad om man kommer att göra det.
Nej, det är så att ett uppskrämda undersåtar är fogliga undersåtar. Det ser vi med covid-19 här också. Det är samma taktik man kör hela tiden.
Ja, det var väl Solzhenitsyn som sa "A scared sheep is a find for a wolf."
Just det, precis. Hur var det med devalveringarna då, om man genomförde? Bara för att gå tillbaka till det. Vad var förevändningen för det här? Varför var det här nödvändigt att göra?
Jo, det är en väldigt bra fråga. För det tar oss tillbaka till, ska vi säga, den centralplanerade delen av den svenska ekonomin. Som var ännu mer påtaglig på den tiden. Om jag bara får ta den breda penseln för en stund här. När man började bygga den svenska välfärdsstaten på 1930-talet, man höll på till slutet av 50-talet, så visste de som var arkitekterna bakom det, främst Gunnar Myrdal men även Ernst Wigforss, de visste att deras centralplanering skulle förstöra mycket av de prismekanismer som får en ekonomi att fungera väl. Så att man var oroliga för att man inte skulle ha tillräckligt med ekonomisk tillväxt. Så för att skapa ekonomisk tillväxt så ville man då med centralplaneringsmetoder ge ekonomin, tvinga fram tillväxt, om man säger så. Man ville gynna stora företag som med hög produktivitet. Gunnar Myrdal pratar om att skapa en befolkningsstock som ger en produktiv arbetskraft och sådär. Det här tog LO upp och började formulera. Det var väl en gäng socialdemokratiska ekonomer. Rudolf Meidner var en av dem. Man tog upp det här och började formulera en politisk, ska vi säga, en politisk regim för det här, som sen kommer att kallas för Rehn-Meidner-modellen. Det gick ut på att man skulle, de här centralplanerade lönerna som jag pratade om tidigare, alltså det som hette Saltsjöbadsandan, när LO och SAF bestämde lönerna för alla svenskar. De lönerna skulle sättas så högt att bara de allra mest produktiva företagen skulle klara sig. Vilka företag handlar det om? Ja, de stora exportföretagen naturligtvis. Mindre företag som kunde tänkas vara konkurrenter till dem eller på andra sätt ville liksom söka utrymme att växa, de skulle inte kunna göra det därför att lönekostnaderna var för höga. Och då skulle man genom att gynna de här stora företagen då med fasta men höga löner och en mycket produktiv arbetskraft som man då skulle skapa genom demografisk manipulation, det där pratar Myrdal väldigt mycket om. Då skulle man alltså få den tillväxtnivå man behövde för att kunna ta höga skatter och sen finansiera välfärdsstaten. Rehn-Meidner-modellen, ska vi säga, den destillerade fram ett litet antal stora exportföretag. Tänk Wallenbergsfären. Det är i praktiken vad det handlade om. Det var väl bara Volvo som inte var del av den. Men så att de Wallenbergägda stora industriföretagen, de gynnades av det här. Men de cementerade också strukturen i den svenska ekonomin. Så att den svenska ekonomin byggdes i stort sett helt och hållet runt tillverkningsindustri för export. Om man tittar på vilka företag som dominerade den svenska aktiemarknaden, Stockholmsbörsen på 50-talet och vilka som gjorde det i slutet av 80-talet, så är det alltså i princip identiska företag. Kanske till och med längre fram. Medan i många andra länder så har de haft en mycket större dynamik där. Jag kommer fram till devalveringarna nu. När de här stora företagen började tappa konkurrenskraft på 70-talet på grund av att skatterna var alldeles för höga och den internationella marknaden utvecklades, då hade de inte blivit dynamiska nog att kunna hänga med de här företagen. Och därför att de hade ju gynnats av den svenska staten hela vägen. Så när det kom till slutet av 70-talet, vi fick arbetslöshet, låg tillväxt, då valde svenska regeringen att devalvera för att ge de här stora företagen en prisfördel. Och så att de skulle kunna fortsätta vara profitabla fastän de inte hade några incitament att öka produktiviteten. Det finns ju flera sätt att devalvera, så att justera ner valutakursen, det är bara ett sätt att, ska vi säga, subventionera exportföretag. Det finns andra sätt att göra det på också. Du kan, det som kallas för intern devalvering, det är att du till exempel ger en skattesubvention till ett exportföretag. Mitt favoritexempel där, det är Saab som fick pengar för att bygga en bilfabrik på Kockums tomten i Malmö när Kockumsvarvet hade lagts ned i slutet av 80-talet. De fick så mycket skattesubventioner så att varje bil som rullade ut i fabriken var betald när den rullade ut. Sen skickade de över dem, sålde dem på den amerikanska marknaden och kammade hem hela försäljningsintäkten som vinst. Den där skattesubventionen varade i exakt 2 år. Gissa hur länge fabriken var öppen? Exakt 2 år. Men det här gjorde ju att det fanns inga incitament för de stora företagen att utveckla sig, så att de blev ju mer och mer improduktiva, obsoleta, och det gjorde också att tillväxten sjönk. Men eftersom den svenska ekonomisk-politiska regimen har varit att gynna de här företagen, inte låta småföretag och den fria marknaden sköta tillväxten. Ja, vad som hände då var att när de här företagen började slacka av så fanns det ingen undervegetation som kunde ta vid och skapa ny tillväxt. Så att det var ett oerhört pris Sverige betalade för den här centralplaneringen.
Ja, just det. Ja, det påminner mig om stålbranschen. Jag har varit lite engagerad i den som aktieanalytiker. Den utsattes ju för liknande. Den blev ju också, den stagnerade ju också på 80-talet. Och sen startade staten något sånt här projekt Stålverk 80. När man skulle med byråkrater revitalisera svenska stålindustrin.
Ja, man skulle ja, just det, jag har faktiskt en personlig historia att berätta om det. Man skulle bygga ett stålverk uppe i Luleå. Min morbror bodde i Uppsala på den tiden, var byggnadsarbetare, men den sidan av familjen är från Tornedalen ursprungligen, så han ville flytta närmare hem. Och när de annonserade Stålverk 80, den del av Stålverk 80-projektet som skulle ligga uppe i Luleå, så flyttade han ju upp dit. Sen visade det sig att det var ju inte lönsamt, därför att det var ju staten som planerade alltihop och de hade inte tagit hänsyn till att det skulle kunna fungera på marknadsmässiga villkor. Så när han hade sålt hus och flyttat upp till Luleå och köpt hus där uppe, så stod han utan jobb helt plötsligt.
Ja, okej. Okay. Så att det är som vanligt, man devalverade helt enkelt för att gynna en viss typ av företag, exporterande företag. Det är som man fortfarande, det här är en av de vanligaste ekonomiska villfarelserna, att man gynnar sin exportindustri med försämrad valutor. Och den som det här skapar incitament, den här felaktiga idén skapar incitament hos alla stater att förstöra sin valuta för att skapa då exportfördelar åt sina stora exportföretag. Det är inte bara Sverige som har den här mentaliteten då. Men på samtidigt så missgynnar det ju import, och vi är ju lika beroende av import som av export. Så att egentligen är man omfördelning från importerande företag och från importprodukter till de här utvalda företagen. Det är bara omfördelningspolitik egentligen.
Ja, visst är det det. Precis va. Och dessutom är det så att när man sänker priset på exporten, så höjer man ju just precis priset på importen, vilket innebär att du importerar inflation. Så att en del av den inflation som Sverige såg på 80-talet, bara för att ta det som exempel, det var ju alltså, det kom ju direkt, var en direkt följd av de här devalveringarna. Där ovanpå det kom ju Kjell-Olof Feldts alla vansinniga skattehöjningar. Men det där med importinflation är väldigt viktigt. Därför att de här stora exportföretagen importerar ju mycket av sina insatsvaror också. Sverige blev ju mer och mer, ska vi säga, ett sammansättningsband bara för exportindustrin. Där de importerade produkter, satt ihop dem och skickade ut dem som exportvaror. Och det gjorde ju att de vinster som man hoppades få från devalveringarna blev allt mer marginella. Just därför att importpriserna steg samtidigt. Så att det var ju en så oerhört kortsiktig och ett så oerhört ytligt tänkande så att det egentligen bara kan komma från en politiker. Va?
Ja, just. Jag menar, det enda du möjligen kan tjäna på en sån manöver, det är att det färdiglager du har, att det värderas högre. Men all nyproduktion sker ju med högre importpriser. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt kort, väldigt kortsiktig vinst. Okej, så om vi ska sammanfatta då så hade vi alltså en ekonomi som var sovjetisk när man avreglerade kreditmarknaden. Och det här måste vi också säga då att det räcker inte med att avreglera kreditmarknader och säga att nu får ni skapa hur mycket krediter ni vill. Det här är också en riskabel verksamhet som vi österrikare ständigt påpekar. Att banker skapar krediter utan insättningar. Det är en riskabel verksamhet därför att vad händer om människor vill ta ut de här krediterna i reda pengar? Det finns inte. Alltså för att det här ska vara möjligt så behöver du en centralbank i ryggen. En lender of last resort. Så att de här två sakerna tillsammans gjorde ju att kreditproduktionen kunde accelerera. Och samtidigt då så stod den reella, eller man ska säga, den fysiska ekonomin mer eller mindre och stampade på det sovjetiska golvet. Så då fick du en obalans här och det gjorde att kronan som på en marknad värderas efter landets produktionsförmåga, produktivitet, övervärderades då med den här fasta växelkursen som rådde. Och hade produktionen hängt med så hade kronans värde varit realistiskt. Men nu var det inte det. Utan kreditproduktion och en konstgjort hög krona gjorde att det var läge att spekulera på att den här kronan inte kunde behålla sitt artificiella värde. Och då träder spekulanter in, lånar övervärderade kronor, väntar tills kronan faller och närmar sig verkligheten, betalar sen tillbaks det man har lånat och behåller det som blev över då.
Just det. Japp, det är en väldigt bra sammanfattning.
Det är bra. Men då, för det här hör man ju ofta diskussioner, ja, men avregleringen av kreditmarknaden, novemberrevolutionen, det här orsakade problem. Men det var alltså mycket, mycket mer som låg bakom här.
Ja, det var ju egentligen inte så att avregleringarna var fel i och för sig. Det var ju som sagt som...
Men det är precis dit jag vill komma. Egentligen är inte det fel. Men ja. Du kan inte avreglera bara en del av en marknad. Du kan inte avreglera bara prissättningen. Du måste också avreglera produktionen om det ska bli en riktig marknad av det hela.
Precis. Och om man ska bara kort lägga till en sak så var det ju så att den svenska... De svenska offentliga finanserna blev allt sämre under 80-talet på grund av den låga tillväxten. Man fick inte in tillräckligt med skatteintäkter för att betala den stora välfärdsstaten. Och det gjorde att man genomförde en stor skattereform sen också. Den underbara natten, det var väl 1989. Och den innebar att man dubblerade momsen så att man belade svenska hushåll med oerhört mycket högre skatter. Sen sänkte man då skatterna för sparande och för inkomster från investeringar. Vilket gjorde att man ytterligare, alltså hade man sänkt skatterna för alla hade det varit bra. Men att höja skatterna för vanligt folk och sänka skatterna för de som har då investerat i aktier och fastigheter och sådär. Det gör ju att man bara spär på den här obalansen och att man ytterligare centralplanerar fel, om man ska säga så. Och det skedde då 1989. Sen fick du då den stora krisen då, som började på sent 1990 och sen rullade på genom hela tidiga 90-talet där. Och det var ju orsakat av alla de här strukturella obalanserna som centralplaneringen hade skapat.
Ja, nu ska jag bara pussla ihop. Nu ska vi se, hade vi inte avreglerat kreditmarknaden, hur hade det utvecklat sig då? Vi hade fortfarande haft en stagnerande produktionsapparat och vi hade en artificiell nivå på kronan. Vad hade hänt där? Ja, då, om vi inte hade avreglerat kreditmarknaden, hur hade det utvecklat sig då?
Ja, det är ju en spännande fråga.
Var kommer avregleringen av kreditmarknaden in i det här?
Spontant skulle jag säga att vad som hade hänt då, det är att du hade fått en långsamt, ska vi säga, någon slags glaciärisk motsvarighet till det som hände på ganska kort tid. Att du hade fortsatt att få en erosion, därför att tillväxten var ju låg. Du hade skattebasen stagnerade jämfört med vad välfärdsstaten hade tagit på sig att betala. Jag tror att man hade bara fortsatt med att försöka och sakta justera ner kronan genom att devalvera, fått importerat mer inflation, cementerat ytterligare en strukturellt svag ekonomi, och så hade det förr eller senare kommit till ett slut. På det sättet, i någon absurd mening kan man väl säga att det var kanske bättre att 80-talet slutade som det gjorde. Va? Att man så att säga fick det, att det hela exploderade i politikernas ansikten, än att man så att säga drog ut på det hela. Men hade man hållit i de regleringar som fanns, så jag tror att det bara hade varit en fråga om tid. Med i grund och botten samma utkomst. Va?
Just det, för då hade staten istället sakta justerat ner kronan. I och med att man avreglerat kronan, valutan, då gick det att spekulera i den och göra en snabb vinst, en snabb justering i kronan.
Ja, just det.
Precis. Mm. Ja, men då har det klarnat, tycker jag.
Ja, men vad bra.
Okej, någonting annat? Eller ska vi avrunda där?
Ja, jag tycker alltså att 90-talet är också ett intressant årtionde. Det har vi inte tid att prata om idag, men om man vill förstå var Sverige befinner sig idag och vad som har hänt de sista 20 åren framförallt, så tror jag att man måste förstå 70-, 80- och 90-talen i sekvens. Framförallt det som vi har pratat om nu på 80-talet, och sen sätta 90-talet i den kontexten. Det skulle jag uppmana alla som är intresserade av att veta varför Sverige ser ut som det gör idag, ekonomiskt och politiskt. Tror jag är väldigt bra att sätta sig och titta på det. För det här är alltså, det här är långa trender vi pratar om, politiken rör sig långsamt, just som vi pratade om i början. De här maktstrukturerna vill gärna hålla fast i den makt de har. Verkligheten äter sig in till slut. Men titta på de långa trenderna, förstå Sverige i en längre kontext och var inte orolig för att se politiken som en konspiration i någon vidare mening. Jag tror att det gör att man börjar förstå sin nutid betydligt bättre.
Ja, alltså det första man måste göra när man tittar på en politiker, det är att säga att precis som du själv drivs av vad som är bäst för dig, så drivs en politiker av vad som är bäst för honom. Det är ingen ängel vi har att göra med här, va? Utan det är en människa som har sina egna bevekelsegrunder för saker och ting. Det är inte svårare än så, liksom. Om man bara ska sammanfatta 70-talet då, så kan vi nästa gång vi hörs prata 90-talet och framåt. Vi hade ju oljekrisen där i början på 70-talet. Var det någonting annat som var...
Ja, Sverige gick in i 70-talet med efter att ha våldsamt höjt skatterna under 60-talet. Därför att
välfärdsstaten skulle ju byggas naturligtvis.
Exakt, precis. Man hade avslutat bygget av välfärdsstaten i slutet av 50-talet. Kostnaden för den kom under 60-talet när man satte hela strukturen i verket. Va? Så man var tvungen att höja, man införde momsen som var tillfällig. Man höjde kommunalskatterna mycket kraftigt. Sen kom ett idiotstopp 70-71 och man, första gången man var tvungen att faktiskt erkänna att man inte hade löst alla makroekonomiska problem med en recession och allt det där. Det första oljekrisen 73, det var ju relaterat till ett krig i Mellersta Östern. Sen kom strukturproblemen började visa sig på den svenska arbetsmarknaden i den svenska ekonomin. Man hade drivit upp skatter och offentliga utgifter till över den magiska gränsen på 40% av BNP när man permanent ser en permanent nedgång i tillväxten. Det här är statistiskt välbelagt. Och Sverige passerade den gränsen i slutet av 60-talet. Så man fick en permanent lägre tillväxt. Slutet av 70-talet kom det en oljekris till. Det hade att göra med konflikten i Iran och allt det här. Så vi fick ytterligare en prischock. Internationellt sett hade vi ganska hög inflation då. Det var väl två siffror i många länder, även här borta. 70-talet var... 70-talet var väl det första decennium då Sverige verkligen fick betala priset för den här centralplanerade ekonomin. Det innebar också slutet på 44 år av socialdemokratiskt enpartistyre, va, från 32 till 76. Den borgerliga oppositionen som kom in 76 var ju helt inkompetent. De kunde överhuvudtaget inte styra. De hade en socialdemokratisk byråkrati som de skulle försöka få göra någonting. Och det blev ju alltså en pannkaka av alltihopa. Du hade väl fem olika regeringskonstellationer på sex år eller någonting i den stilen. Så 70-talet var väl omvälvningarnas decennium. Och det skickade ju en signal. Alltså, britterna förstod det här. De hade ju lite grann samma typ av problem. Men de begrep det här. De valde Margaret Thatcher till premiärminister. Thatcher röjde upp i den brittiska ekonomin. Alltså, under 80-talet så var ju den brittiska ekonomin stark jämfört med den svenska. 70-talet på något sätt skickade en signal in i 80-talet som svenska politiker inte hörde. Hade de gjort det så hade saker och ting kunnat gå betydligt bättre då. Man hade tittat på till exempel om Sverige hade fått en Thatcher, säg 79, så hade det nog kunnat gå betydligt bättre för landet.
Ja, det hänger ihop allt det här hela tiden. Det är som du säger, det är långa trender, det som hände på 70-talet och påverkar oss än idag. Det som hände före 70-talet har vi någon mån levt på än idag. Och det tar lång tid att erodera välstånd. Men man kan göra en sån enkel analys som bara konstatera att på 70-talet kunde man fortfarande försörja en familj på en lön. Köpa sitt hus, betala av det på några år. Ha en bil eller två, åka på semestrar. Det är helt omöjligt idag för de allra flesta.
Ja. Ja, precis. Det där tog slut just i alldeles sista åren på 70-talet, så tog det där slut. Det var så, en större del av 70-talet var det precis som du beskriver, absolut. Va? Och hade politikerna, hade den politiska ledningen i Sverige då, den borgerliga regeringen som satt då, eller de regeringar som satt då, hade de sett det här och tagit ett strukturellt tag på det och sagt att det är det här landet vi vill bevara, där folk faktiskt kan leva på en lön och ha ett hyggligt liv, då hade man kunnat genomföra rätt reformer. Va? Men det är precis som med de ännu mer centralplanerade ekonomierna i Östeuropa under den sovjettiden. Det var ju, där började man ju få se strukturproblemen på 50-talet. Jag har en bok som är på väg ut nu som heter om socialism och demokrati, som bland annat diskuterar just Tjeckoslovakien som ett exempel. Där såg man strukturproblemen redan på 50-talet. Men man valde, precis som i Sverige, i Sveriges fall, så valde man att ignorera dem. Vilket då skapade revolten 68, Karta 77 och till slut sakta men säkert erosionen av det socialistiska systemet. Där höll man ju mycket hårdare i det. Man använde, hade ju en öppen diktatur. Va? I Sverige så sipprade, ska vi säga, den frihetliga strömningen i ekonomin sipprade igenom på ett annat sätt. Men den politiska ledningen var lika döv och lomhörd inför de signalerna som man var i östländerna.
Och tyvärr så är det här så långa cykler så att det är svårt för de allra flesta att koppla ihop orsak och verkan här. Det är inte så att men om det är 10 års perspektiv så har folk redan glömt bort. Varför får jag inte vård idag? Och är det 30 år eller 40 år så är det ännu mindre begripligt. Varför får jag inte vård idag, jag som betalar skatt? Nej, men det har att göra med vad man byggde upp för 40 år sedan, 50 år sedan.
Ja, just det. Och det politiska tänkande som dominerade Sverige på 60-talet, det satte de institutionella ramarna för landet som man sen har försökt att arbeta inom. Jag tror att om man ser politik som en, återigen för att använda ordet i vid mening, en konspiration, så förstår jag, tror det är lättare att ta till sig de här längre trenderna och se då att till exempel så har du ett så kallat statsbärande parti, Socialdemokraterna, som byggde upp den välfärdsstat Sverige har idag och som cementerade den. Och det är den som man har hållit fast vid i alla dessa decennier. Bland annat just därför att Socialdemokraterna har varit den dominerande politiska kraften. Det har liksom gjort ont att göra opposition mot dem. Och sen har ju Sverige sina egna problem vad gäller frågan om individuellt tänkande och att avvika från mängden och allt det där. Men om man ser det som att du har en maktkartell som har kommit till makten och bevarat makten på grund av ett paradigm som man själv har byggt upp. Och om man ser det som att det är det som är deras varumärke, då blir det lättare att förstå varför Sverige har varit så trögt i att utvecklas och hur de här långa trenderna just kan påverka långt in i framtiden.
Ja, men det är bra. Nu har vi snabbt avverkat 70-talet också. 80-talet. Då kan vi fortsätta med 90-talet och Bank for International Settlement för nästa tillfälle.
Ja, det tycker jag.
Bra, Sven. Jag tackar dig.
Ja, men innerligt. Tack själv.
Och vi håller tummar och händer för utvecklingen.
Det här kommer att gå bra.
I det stora landet i väster.
Jag är övertygad om att det kommer
jag
att gå bra.
Jag tror också det. Det är dags att vara positiv.
Ja, det är det. Och älv och sjöar bryta, isens band och munter bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikeskant, det lyser violett kring dal och